Gott att vara tillbaka. Många av er träffade jag igår. Några är kanske nya här för idag. Så för er skull kan jag bara säga att jag heter Olof Edsinger och kommer uppifrån Uppsala trakten, Storvreta. Så jag ska tillbaka dit ikväll. Men till vardags så jobbar jag som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Och det är som en kristen tankesmedja, ett nätverk. Man kan också vara personlig medlem. Det finns lite broschyrer där nere på bokbordet om ni vill titta på det. Vi har nyhetsmail som kommer varannan vecka som man kan skriva upp sig för där. Och på bokbordet finns också lite böcker. Jag kan säga redan nu att det vi kommer tala om, den här predikan, finns möjlighet att fördjupa sig i de här två böckerna. En som handlar om tro och en som handlar om lidandet och härligheten i det kristna livet. Två ganska olika sidor som jag tänker hör ganska nära samman. Och inte minst andra Korintherbrevet är ett brev som har det som ett genomgående tema. Men jag satte rubriken uppfyllda av trons ande. Och ni har ju redan hört texten som vi ska utgå från ur andra Korintherbrevet. Det är en text som har betytt väldigt mycket skulle jag säga för många kristna. Säkert flera också som sitter här. Och den talar om flera viktiga sanningar som har med Gud och det kristna livet att göra. Så jag tänkte faktiskt att vi ska vandra igenom den texten lite mer systematiskt. Några av er kanske har biblar, men annars så kommer jag lägga upp mycket av de texter på skärmen som jag citerar. Så får vi be att detta får bli ett Guds tilltal till oss och in i våra liv idag. Jesus, jag tackar dig för den här möjligheten att komma samman i ditt namn. Tack att vi får fira gudstjänst. Och nu ber vi verkligen att din heliga ande får göra ditt ord levande för oss. Att du talar, bekräftar, utmanar och befriar. Vi ber i Jesu namn. Amen. De första verserna i den här texten, det är några av de mest älskade i hela Nya testamentet. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Bakgrunden till de här orden är att Paulus har talat i kapitlet innan, eller ja, samma kapitel, verserna innan, om kontrasten mellan det gamla förbundet, som han kallar för ett bokstavens förbund, och det nya förbundet som han kallar för andens förbund. Och som kristna, säger han, har vi fått del av den helige ande. Och anden har ett antal olika funktioner förstås i en kristen människas liv. Först och främst innebär ju andens närvaro att vi står i förbindelse med Herren själv. Vår ande kommunicerar med Guds ande på ett konkret sätt. Och samtidigt så ser vi också i den här texten att anden i högsta grad är en person. Den helige ande är en person. Herren är anden, står det. Och de är en och de samma. Det här var en av många texter som låg till grund för att man med frimodighet kunde formulera det vi kallar för treenighetsläran. Att Gud är tre personer men en gudom. Men sen säger Paulus också att den helige andes funktion i våra liv som kristna är att ge oss en helt ny typ av frihet. Den helige ande vill ge frihet in i våra liv. Och det är ett älskat uttalande. Jag skulle också säga att det är ett ibland lite missförstått uttalande som Paulus kommer med här. Paulus ställer lite grann de troendes liv i den helige ande mot bokstaven i det gamla förbundet. Och då kan man ju tänka lite grann så här att andens frihet skulle stå i motsats till det skrivna ordet överhuvudtaget. Paulus säger till och med så här, några verser tidigare, att bokstaven dödar men anden ger liv. Men här tror jag att vi ibland har dragit lite förhastade slutsatser. När Paulus talar om bokstaven här så är det inte Guds ord i största allmänhet han syftar på. Det är inte ens alla Guds bud och förbud, utan det är lagen som ett sätt att kvalificera sig inför Gud. För när vi lever efter lagen utan den helige ande, då försöker vi ju leva efter Guds vilja enbart i vår egen kraft. Och det är en återvändsgränd, säger Paulus. Det är en dödens väg. För då är ju inte anden med i ekvationen. Då är det bara jag och min kraft som livet kretsar kring. Och ni som var med igår noterar kanske att det här är ett tema som går igen gång på gång på lite olika sätt i Bibeln. Faran med självcentreringen, att vara sin egen herre, att leva i sin egen kraft. Allt det hänger ihop. Andens frihet är när jag släpper på den självcentreringen och öppnar mig för en större verklighet. Öppnar mig för Herren själv. Och Herren finns i allra högsta grad också i sitt skrivna ord. Och jag kan ta bara ett exempel på det. När Jesus talar om sig själv i evangelierna så säger han: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Så vill du möta Jesus ska du inte gå förbi skriften, du ska gå rakt in i skriften. Det är ju vad han själv säger. Och Paulus bekräftar det här. Både i andra Korinthierbrevet och i andra sammanhang. I Romarbrevet säger han att allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Så det finns ingen motsättning på något vis mellan anden och ordet. Tvärtom, de är snarast beroende av varandra. Anden utan Guds ord kan lätt bli lite subjektivt, kanske mer kopplat till våra känslor, utan substans eller tydlig riktning. Och ibland så talar man idag om liberala karismatiker som har stor öppenhet för att anden kan verka, men som någonstans har lämnat ordet ganska långt bakom sig. Och det kan naturligtvis vara en genuin längtan efter Guds kraft som präglar livet i det sammanhanget. Men när vi vänder ordet ryggen så kommer det också påverka vår närhet till Gud. Det är Bibeln ganska tydlig med. Såklart talar man diken, finns ju också ett annat dike, och det är att man är så att säga ensidigt fokuserad på ordet att man aldrig någonstans också vågar be bönen: kom helige ande, gör ditt verk i mitt liv, i min vardag. Och ska vi ta karikatyrer så kan man väl då tala om att man tillber fadern, sonen och det heliga ordet. Där det liksom inte finns någon plats för andens kanske gåvor och verk i vardagen. Det är ju ett annat dike. De här behöver gå hand i hand. Och det kan naturligtvis vara lite olika proportioner för olika individer. För vi är olika i vårt kynne också för den delen. Men att skriften håller anden och ordet lika högt och att båda är beroende av varandra och förstärker varandra, det tror jag är helt uppenbart. Och det här är en av många texter som säger det. Så anden ger frihet, bokstaven dödar, men Guds levande ord är inte död bokstav. När anden och ordet får samverka, då blir det en kraftfull kombination. Och det är väldigt tydligt att Paulus håller sig mitt på vägen här. Han har ett grundläggande förtroende för Gud, för Guds ord. Han låter sig också bli ett verktyg i Guds hand och faktiskt släpper kontrollen gång på gång, kan vi se, över sitt liv och låter den helige ande leda honom. Det här är något som Jesus själv talade om i samma kapitel som Johannes 3:16. Vi kallar för den lilla bibeln. Där säger Jesus så här lite tidigare att vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Och just så är det att vara en Jesu lärjunge i den här världen. När vi blir en del av det nya förbundet, då omvänder vi oss till Jesus. Och då blir vi också fyllda av hans ande. Vi gör oss beroende av hans ledning, hans kraft. Och då får vi del av den frihet som handlar om att inte försöka leva våra liv efter vårt eget huvud bara. Utan faktiskt på djupet koppla upp oss på Herren, på hans ledning. Gör oss beroende av honom. I det beroendet där han också får leda oss i vår vardag och i sitt ord. Där finns den sanna friheten, säger skriften. Och när vi gör det här, när vi går in i den här relationen till Jesus, då börjar någonting hända också med oss själva. Vi börjar förvandla, säger Paulus. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Det är inte konstigt att de här orden älskas av så många kristna över hela världen. Det är ett fantastiskt löfte vi får här. Vi har fått en frihet genom andens närvaro, men den gör också någonting med oss. Den förvandlar oss konkret mer och mer till Jesu likhet. Och än en gång ser vi att kraften, initiativet i det kristna livet ligger inte först och främst hos oss. Vi behöver ju säga ja till det här. Vi behöver välkomna den här processen. För Gud tränger sig inte på mot vår vilja. Men när vi säger vårt ja till honom kan vi lita på att han själv kommer verka. Han kommer dra oss i rätt riktning. Och att vara kristen, som vi redan varit inne på flera gånger, det är ju att faktiskt låta någon annan vara i centrum av våra liv. Att ställa oss själva till någon annans förfogande, nämligen Jesus, vår Herre. Och det är det som Paulus utvecklar i verserna efter det här. Därför säger han, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Och lite senare, vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull. Jag tänker ibland också i mitt arbete på Evangeliska alliansen att det här skulle kunna vara en programförklaring för oss och hur jag vill tänka där. Vi tappar inte modet, säger Paulus. Men orsaken är ju inte att det inte finns anledning att misströsta. Det finns mycket utmaningar och det tror jag vi är många som kan känna av. Och Paulus säger inte minst i det här brevet ganska mycket faktiskt om det kristna lidandet. Men det finns en frihet i Paulus ord här som jag tänker vi verkligen behöver ta med oss också idag. Paulus kan vara ganska obrydd i sin tjänst för Kristus. För även om han möter lidande, han möter misstänkliggörande, han möter allt möjligt. Men han gör ju det för att han driver någon annans agenda. Han tillhör ett annat rike, han tjänar en annan herre. Och det som angrips här är ju inte Paulus som person i första hand. Det är ju Jesu närvaro i hans liv. Det är Jesu ord. Och då kan han på något vis leva med det. Att det är ju hans mästare ytterst sett som hånas, förföljs. Och när han tog värvning för honom, gick in i tjänst för Jesus, så ingick det faktiskt i paketet. Paulus har kopplat upp sig på en högre verklighet. En större berättelse om man så vill. Än den som kretsar kring honom själv och hans tankar. Och det gör ju också att han inte behöver ställa sig in hos de människor han möter. Han behöver inte bygga på sitt varumärke, som det heter numera. Han styrs inte av människofruktan. Och det är väl sann frihet det. Att inte vara styrd av människofruktan. Det är ju så att om vårt överordnade mål hela tiden är att få så många sympatisörer som möjligt, om vi ägnar all vår tid och kraft åt att behaga dem vi möter, ja, då kommer vi väldigt snabbt också att bindas av vad andra människor tycker och tänker. Eller hur? Vi liksom gör hela vår tillvaro beroende av att andra ska tycka om oss, hålla med oss, ge oss en klapp på axeln. Och då är det väldigt lätt hänt att vi börjar slipa ner våra trösklar i allt vi säger och gör. Och istället för Jesus ställföreträdare på jorden blir vi handelsresande, det som Dietrich Bonhoeffer kallade för billig nåd. Den som reser ut till lägstbjudande utifrån någon slags minsta gemensamma nämnare perspektiv. Hur långt kan vi gå så att vi alla håller med varandra? Så att ingen börjar bråka med oss? där vi blir mer upptagna att vara vänner med alla och att alla ska med på tåget än av vad som faktiskt är rätt och sant. Det är just det här som Paulus varnar oss för i den här texten. Vi får inte marknadsanpassa Gud och hans ord så att vi reducerar det till någonting annat än det. Människors ord kanske, eller bara allmänna tyckanden. Paulus ser sig som sagt som en ambassadör. Och det som är intressant med en ambassadör det är att som ambassadör representerar man sin regering. Man har inte mandat att säga någonting som är emot regeringens vilja. Det är hela poängen. Och det är faktiskt likadant med dig och mig. Vi är ambassadörer för ett annat rike. Vi har inte mandat att komma med massa tyckande och tänkande som strider mot rikets konung, Jesus och hans vilja. Så tror jag vi ska förstå Paulus beskrivning av det kristna livet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Alltså, självklart ska vi hitta sätt att nå ut och argumentera och förklara. Men vi har inte mandat att dra ifrån vad budskapet faktiskt handlar om. Det är det vi har att förmedla. Och den som inte vill ta emot det får ta ansvar för det. Men jag kan inte slipa ner trösklarna så mycket att det inte längre är Jesu budskap jag förmedlar. Bara för att det ska kanske få lite bättre gehör i sammanhanget. Och det här har både med den kristna trons väsen att göra, att det faktiskt är ett budskap från himlen uppenbarat av Jesus själv. Men det har också med missionsuppdraget att göra. För Paulus har några väldigt allvarliga ord att säga här. Är vårt evangelium dolt, säger han, då är det dolt för de som går förlorade. Alltså slipar vi ner trösklarna så mycket att det inte längre är det befriande evangeliet vi förmedlar. Det sanna Guds ord vi förmedlar. Ja, då har ju förlorat sin sälta. Då finns det inget längre i det som kan förvandla livet på människor. Och då är det ju faktiskt alla som blir förlorare. Och det finns också en andlig kamp kring det här, säger Paulus. För den här tidsålderns Gud, säger han, har förblindat de otroende sinne så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det finns en andlig kamp som gör att vi ibland inte ser det vi borde se. Att evangeliet inte framträder som så kraftfullt och befriande som det faktiskt är. Och då är inte lösningen att ta bort från evangeliet. Kanske snarare så är lösningen att be. Att det andliga trycket ska försvinna. Jesus talar om den onde som denna världens furste. Och det är ännu ett uttryck som knyter an till det här att det finns en andlig laddning i det vi gör i den här världen. Så här finns ett uppdrag för den kristna församlingen. Att på ett tydligt sätt bära bud om en annan tillvaro. Ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att prioritera. Så att det skär rakt igenom den här andliga blindheten som präglar vår värld i stort. Och Jesus talar om det som att vi ska vara staden på berget, saltet och ljuset som blir tecken för de som inte tror, så att de kan vända om och lära känna honom som genom tron har blivit vår nya Herre. Så här uttrycker Paulus det i vers 6. Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Så det är Guds härlighet som ska förmedlas till de människor vi möter. Det är inte vår härlighet, våra goda argument, vår agenda. Nej, det är Guds vishet, det är Guds kraft, det är Guds rättfärdighet, det är Guds ande. Det handlar om honom. Och Paulus går ju ända tillbaka till skapelseberättelsen. Gud sa, var det ljus och det blev ljus. På samma sätt så kan Gud skapa tro i våra liv när han talar trons ord in i våra hjärtan, upplyser våra hjärtan och vi får insikt, poletten trilla ner. Just det, det är så här det är. Gud är på riktigt. Han har faktiskt en plan för mitt liv. Han vill mig väl. Han har frälst mig. Där behöver den helige ande vara med och verka för att vi ska kunna ta in de oerhörda sanningarna om oss själva. Det är bara Jesus som kan förvandla våra liv i grunden. Och det är bara genom att tro på honom som vi blir fyllda av den kraft och det liv som Herren längtar efter att få ge till alla människor. Och därför, säger Paulus, måste vi hålla fast vid honom. Men då har jag redan antytt det att när vi gör det så kommer vi också att få erfara en annan sak. Och det är att Jesu väg inte alltid är en framgångssaga med den här världens sätt att mäta. Saker kan vara rätt utan att vara lätta. Saker kan vara sanna utan att vara bekväma. Och det här har flera dimensioner. Det mest grundläggande är ju att vi alla människor trots allt, även som kristna, är bräckliga och svaga. I oss själva är vi inga superhjältar. Vi är bristfälliga ambassadörer för Gud och hans rike. Men även när vi ser på Jesus, som ju visserligen är fullkomlig, så finns det en paradox. Och jag tänker på den största högtiden i kyrkans år, påsken. Där vi påminns varje år om just paradoxen i Jesu verksamhet. Hur han både hyllas och till slut faktiskt korsfästs. Och hur allt det här på något märkligt sätt ryms i Guds plan. Jesus är både den korsfäste och den uppståndne frälsaren. Och när du och jag följer honom, släpper in honom i våra liv, så är det så att vi också släpper in båda de sidorna av honom. Han gör sig känd i våra liv, både som den korsfäste och som den uppståndne. När vi förvandlas till en och samma bild som Jesus, som vi läste här tidigare, så verkar det som att det inbegriper båda de här sidorna. Och vi kan se spår både av Jesu lidande och av Jesu kraft i våra liv. Som det står i kapitel 4, 7-12. Denna skatt har vi i lerkärl, alltså evangeliets skatt i våra liv. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Smaka på den. Otroliga formuleringar det här. Och Paulus talar av egen erfarenhet. Vi lever, som lever, utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska bli uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er, säger han. Det är helt otroliga ord egentligen. Och man kan ju minst sagt kalla det här för en paradox, en självmotsägelse. Å ena sidan är vi själva bräckliga, å andra sidan är vi kanaler för Guds kraft. Å ena sidan är vi trängda och rådvilla, förföljda och nedslagna. Å andra sidan finns det hela tiden en utväg. Vi är aldrig rådlösa, vi är aldrig övergivna. Vi är aldrig helt och hållet utslagna, för med Gud finns det alltid hopp. I första Korinthierbrevet skriver Paulus: därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Så kamp finns det gott om i det kristna livet. Och ibland kan vi få bönesvar så vi slipper den. Men ganska ofta så verkar bönesvaret vara mer att vi tar oss igenom det här tillsammans. Jesus slapp inte heller lidande. Och vi är kallade till att leva samma liv som Jesus levde här på jorden. För vi är ju just det, ambassadörer för hans rike. då kommer också hans rikes villkor att synas i våra liv. Samma lidande som Jesus erfor, men också samma uppståndelsekraft som Jesus gång på gång visade prov på, finns tillgängliga för oss när vi lever med Jesus. Och det är det här som fyller Paulus med hopp. Trots att han rör vid så här utmanande teman. Och mot slutet skriver han så här: då vi har samma trons ande som skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Och då är vi tillbaka i målbilden för det kristna livet. Som kristna är vi inte kallade att leva för oss själva eller utifrån våra ambitioner. Vi är kallade att leva till Guds ära. Det är vad Paulus säger, och det står på många andra ställen i Bibeln. Det är att hans vilja ska vara vår högsta lojalitet, hans ord och löften. Och när vi lever det livet, säger Paulus, då blir vi fyllda av trons ande. Vi kopplas upp på en verklighet som är oändligt mycket större än oss själva. Och då är det inte längre våra förmågor eller omständigheter som sätter begränsningarna. Vi blir som sagt ambassadörer för ett annat rike, för Guds rike. Har jag inte sagt att om du tror ska du få se Guds härlighet, säger Jesus till Marta. Fantastisk fråga och proklamation i ett, kan man säga. Har jag inte sagt det att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och det här säger Jesus till Marta utanför Lazarus grav. Så där kan man verkligen tala om att det är tuffa omständigheter. Men Gud säger samma sak till oss idag. För Marta var det kompakt mörker när hennes bror hade dött. Alldeles för ung för att dö. Men också där ser vi att Jesus uppfylls av trons ande på ett förunderligt sätt och faktiskt väcker upp Lazarus från de döda. Det sker inte varje dag, det ska vi ärligt säga. Men samma ande är verksam också idag. Då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. Och det här är ju den förunderliga styrkan i att få vara ambassadör just för Guds rike. För i Guds rike är det Gud som regerar. Det är han som sitter på tronen, och han har all makt i himlen och på jorden. Och när vi går i förberedda gärningar, agerar på vad vår uppdragsgivare faktiskt har kallat oss att göra, lever utifrån det ord som han har anförtrott hos oss att förkunna, ja, då kan vi också lita på att det finns kraft kopplat till det uppdraget. Om ni har tro så stor som ett senapskorn, säger Jesus, kan ni säga till det här berget: flytta det dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Inte för att vi är märkvärdiga, självklart inte, utan för att det här handlar om att Gud skjutsar på, att Gud har gett oss ett uppdrag och att han också är mäktig att ge kraft till det. Men förutsättningen är förstås att vi också lever det liv som Paulus talar om, inte minst här i andra Korinthierbrevet. Ett liv där det är Gud och hans ord som intrar främsta platsen, inte vi själva, våra tankar, våra önskemål. Tro i Bibeln är ju inte positivt tänkande där vi liksom peppar oss med våra egna häftigaste idéer och förslag, utan det handlar mer om att bara böja sig, göra sig beroende av vad han har sagt, ödmjukt lita till Guds tilltal, Guds ord. Och det här är det som Bibeln talar om också som en uppståndelsekraft. En kraft som kommer till oss mitt i förödmjukelserna, mitt i omvändelsen, mitt i ödmjukheten, mitt i lidandet. Helt plötsligt så spirar det kraft där det inte borde kanske göra det. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, sa Paulus, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Och fråga mig inte hur exakt det här hänger ihop. Det är väl precis det som är poängen. Det här går inte att kontrollera. Det är bara när vi överlåter oss till Herren, ger honom möjlighet, som det här kan ske. Vi kan inte skapa vattentäta system för hur vi ska dirigera Guds kraft. För då blir det ju en metod, inte en relation. Men när vi vågar ge oss in i den relationen, vågar låta Jesus vara Herre också i våra liv, vågar honom tala sitt vardeljus in i våra hjärtan, ja, då finns det alltid den här dubbelheten. Vi får smaka någonting av hans lidande, av hans förnedring till och med kanske. Men det finns också en uppståndelsekraft att hämta. En andens frihet som ingen kan ta ifrån oss, för den bygger inte på mänskliga lojaliteter. Den bygger på att vi tillhör honom och att vi bygger våra liv på hans ord. Ja, det är en innehållsrik text och mycket mer skulle kunna sägas. Men vi ber utifrån detta. Herre, vi rör vid mysterier i de här texterna. Om din närvaro i våra liv och ditt sätt att verka i den här världen. Och jag ber att just det som vi själva behövde höra den här dagen, att det ska få nå djupt in i våra hjärtan. Om den sanna friheten i dig, om vårt behov av både ditt ord och din ande. Om att du rör dig i våra liv både som den korsfäst och som den uppståndne. Att vi kan förvänta oss att möta både lidande och härlighet när vi lever med dig. Och att det faktiskt är så det ska vara. Hjälp oss Jesus att vara trogna ambassadörer för ditt rike. Som inte förkunnar våra egna läror, våra egna åsikter. Utan faktiskt är trogna vad vår uppdragsgivare har sagt. Det är ord som ger frälsning och upprättelse till alla människor. Vi ber i Jesu namn. Amen.